Nu ska jag hålla föredrag.
Ställ dig längst fram i klassen.
Jag ställer mig här och så tar fram mitt jätteomtummade lilla anteckningsblock och harklar mig och pratar lite för tyst så ingen hör. Och jag säger, nu ska jag hålla föredrag om någonting som heter sexuell nostalgi. Det var man sällan med om jag också. Just det temavalet.
Vi har ju en vision om att relationspodden Norren av Frans ska kunna vara en sån här fristad. En trygg plats där man kan säga det som man innerst inne går omkring och funderar på. Och det är alltid roligt då ni skriver till oss och bekänner någonting som ni kanske inte riktigt vill bekänna åt andra. Och på så sätt sen kanske får också lite kamratstöd och goda tips och råd från andra lyssnare.
Det stämmer, och det här är ett bra exempel på just ett sånt brev som kommer från signaturen Kvinna med fantasier, som skrev: Hej relationspodden! Jag undrar om ni skulle kunna ta upp det här med att fantisera om sitt ex när man är tillsammans med någon annan. Jag vet ju att det här inte låter bra, men jag har också en tanke. Det nya förhållandet kan på alla sätt vara mycket bättre för dig. Du ångrar ingenting, du trivs bra med din partner och så vidare. Samtidigt så kan ju ingen leva upp till alla förväntningar och standarder, inte ens en drömpartner. Så den nya partnern matchar dig kanske emotionellt sett och ger dig det du behöver på ett romantiskt plan. Men det kan ju hända att exet var bättre på något annat. Någonting som den nuvarande inte riktigt lever upp till. Kanske förstod exet dig mycket bättre. Kanske var den fysiska biten, passionen och kemin mycket starkare. Medan det här känns lite si som så med den nuvarande, trots att allt annat nog funkar. Är det då så fel att drömma sig tillbaka och fantisera om sitt ex ibland? Att ibland önska att man var med sitt ex just i de där situationerna när partnern inte riktigt besvarar en? Det betyder ju inte att man vill gå tillbaka eller agerar på de här tankarna, bara att man låter fantasin flöda iväg en liten stund. Jag tycker det ger kraft till mitt nuvarande förhållande att då och då dagdrömma lite om kemin jag och mitt ex hade. Men jag har en känsla av att andra tycker det här är fel, kanske till och med på gränsen till otrohet. Jag skulle gärna vilja höra era och andras tankar om detta, skrev Kvinna med fantasier.
Mm. Bra att du skrev till oss. Nu ska du få höra våra och andras tankar om det här. Ja, jag tycker ju inte att det är något fel eller konstigt att man skulle tankarna gå till en tidigare relation i något skede. Det beror väl, jag skulle kanske mera behöva få konkretiserat för mig hur mycket av din uppmärksamhet som går åt till det här exet och till det här fantiserande om exet. Om det är nu och då, så är det väl så att ja, nämen, det är väl så då. Men om det varje dag är så, eller varje gång ni ska ha en liten passionerad hedestund att du måste tänka på exet för att komma till skott, så då kanske det är lite av en varningsklocka.
Mm. Jag tror jag var inne ganska mycket på samma linje som du här, Hanna, men jag måste säga att jag har lite tänkt om på en del punkter, och det är efter att jag börjar lite läsa på om det här temat. Och nu tänker jag börja med att hålla ett föredrag om den psykologiska forskning som har gjorts gällande just det här, fantasier om en före detta partner. Det föredraget håller jag istället om en liten stund. Jag skulle först kunna ta några lyssnarbrev.
Ja, du får ge dig till tåls en liten stund. För vi ska ta del av brevet som kommer från signaturen Erfarenheter av tanketvång 29, som skriver så här. Det är en enorm skillnad på att fantisera och att förverkliga. Självklart så hade jag inte gillat att höra vad min partner tycker om sitt ex. Om tidigare erfarenheter, om snyggingar på gymmet och så vidare. Därför ger jag partnern friheten att hålla tyst, och jag tar mig samma frihet i gengäld. Om fantasin utvecklas till en genuin vilja eller ambition att förverkliga den, ja, då kan det vara bra att inse allvaret. Men inte ens här skulle jag påstå att man har så att säga gjort fel.
Så skriver Erfarenheter av tanketvång 29, och det där tycker jag också är välformulerat. Fantasier är en privat sak och de angår inte ens en partner. Eller de kan ju angå. Ibland kan det ju vara kul att inviga partnern i en fantasi. Kanske någonting man kan förverkliga och använda sig av tillsammans. Det är ju inget konstigt med det. Men jag tycker att alla måste få gå omkring och ha sånt som de tänker på utan att någon vet. Inte ens den där närmaste. Och nej, det i sig kan inte stämplas som otrohet.
Mm. Nej, jag tycker inte heller. Alltså, jag tycker att det är en skillnad på det där liksom, att om du använder det där exe och fantasin om exe som en kul lek för dig själv, lite som underhållning eller dagdrömmande, då tycker jag att det är helt oskyldigt på det sättet. Men om det finns ett sånt där, vet du, ett sånt där sting av längtan, då är det ju kanske lite en annan sak, vet du, att man saknar den där andra.
Ja, det där med att fantisera uttryckligen om sitt ex kan ju också kännas lite så där som extra minerad mark, för den där, det där exet finns ju sannolikt inom räckhåll. Om du liksom fantiserar om en Hollywood-skådis eller någon sån där, säger att den här är mitt frikort, haha, och det är någon som bor på andra sidan planeten, eller kanske någon som inte ens existerar, Mr. Darcy. Liksom, ja. Då blir det ju en sån här naturlig distans till den där personen. Men om ditt ex är ditt frikort. Mm?
Ja, det tycker jag nog låter...
Det är för farligt.
Det är lite för farligt, ja, faktiskt. Ja,
det är en dum väg att gå.
Och då är det nog någonting där som inte har blivit avslutat, skulle jag kanske säga spontant. Men det här med exe, så det är ju inte bara i parförhållanden som exe kan ställa till det. Vi fick också ett brev av en singelperson som har liknande problem, fast det inte finns då en ny relation involverad.
Den här personen kallar sig Frustrerad 32 och skriver: jag har ingen partner och jag tror att största orsaken till det här är just att mitt ex spökar i bakhuvudet och att alla jag träffar blir jämförda med henne och ingen kan leva upp till den bilden. Jag vet att det inte är rättvist att jämföra en riktig person med en fantasi om hur jag hade hoppats att det skulle ha blivit med exet, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra för att få bort exet ur mitt huvud, skriver Frustrerad 32.
Ja, det här är den eviga frågan. Hur man kommer över hjärtesorg. I det här brevet så kommer det ganska klart fram ändå att du hade hoppats på något mera och sen blev det inte så. Så att du antagligen blivit dumpad eller sen hade runnit ut i sanden på något vis. Och då finns det ju liksom en önskan om att det skulle ha fortsatt. Och då är det ju alltid svårare på något vis att komma över det om man jämför det med att man själv har varit den som har avslutat relationen eller att man var rörande överens.
Ja, och jag vet, jag har inte några goda råd att ge där heller, men jag tycker vi har varit inne och nosat lite på liknande upplägg här i tidigare sammanhang i podden. Och att det är tid, det kommer att ta tid då tydligen. Man är inte färdig med det här exe ännu, det är väl därför som hen ännu spökar i huvudet. Och i något skede så kommer det där insikten att falla på plats. Då var då, nu är nu. Det var sånt som var bra mellan oss. Det finns sånt som jag kan se tillbaka på med en viss längtan och nostalgi. Men det var ju också väldigt mycket som var skit. Så det blev som det blev av en orsak. Och till exempel, han ville inte ha mig. Så vad ska jag nu gå här och slösa ännu mer tid på honom då? Men att det kan hända att det krävs ganska mycket tid och att man arbetar ganska mycket med sig själv för att man når dit.
Jag tror just det där med att ta bort de rosa skimrande glasögonen är det första steget där nog. Sen tror jag också på det här liksom att försöka tänka sig det lite framåt. Om man nu då fast att man kanske har den här bilden att om vi skulle ha varit tillsammans så skulle det ha blivit si eller så. Ingen av oss kan ju veta hur det skulle ha blivit ifall det här skulle ha fortsatt. De flesta relationer så blir ju kanske lite mer vardagliga över tid. Och det skulle antagligen den relationen också ha blivit att sen att om den har tagit slut just då det var som bäst. Så det är lite samma som att vet du gå hem från en fest då den är som roligast. Och sen inte riktigt veta vad som hände efter det. Att missa någonting eller gjorde jag inte.
Nej, och det gör man ju aldrig om man går hem när det är så roligast. Det händer sällan något hemskt avgörande och episkt efter det.
Ja, jag tänkte, alltså jag såg någonstans, var det nu på som är någonstans, så såg jag en kvinna som pratade om det här, om just closure, som man säger på engelska. Vad skulle det kunna vara? Att man får
ett avslut.
Ja, ett avslut på relationen. Och där så sa den här kvinnan att man behöver fråga sig själv att vad är det riktigt man behöver? För att oftast det här med att man tänker att man borde få ett avslut eller man kanske ändå vill skicka något meddelande att någon att hej, att hur är det med dig? Att vad är det egentligen du vill ha? Oftast vill man ju ha det där att den andra ska säga det, att jag kan inte komma över dig och att jag saknar dig så mycket. Medan den andra kanske bara sa att allt är bra, punkt.
Mm.
Vet du, vad är liksom syftet med det där avslutet också?
Och finns det där avslutet?
Ja,
eller
finns
är det
att få?
Myt? När jag vet till exempel ett bekant par till mig, de började ju gå i parterapi samtidigt som de hade skickat in typ sina skilsmässopapper. De visste att den här relationen kommer att ta slut, men nu måste vi göra det bästa av det läget. Och de upplever jag kanske att lite grann fick den där closuren, för att de hade inprickat i kalendern några träffar med en parterapeut där de satt sig ner och alla fick säga sitt. Och att det kanske redan räckte en bit.
Mm. Det där tycker jag låter jättebra. För att då kanske man inte heller behöver vara så där arg eller bitter. Att man får liksom häva ur sig det där istället för att ha någon sån här evighets-sms-konversation.
Ja, eller gå och älta varandra. Ja. Liksom det blir kvar som en sån här infekterat sår som aldrig vill läka.
Ja, ja.
Nej, men det är svårt det där.
Det är svårt, men som Eva sa där också, tid är ju nog det där. Och sen kanske också att försöka se på det med öppna ögon och realistiska ögon. Att hur skulle det ha blivit? Ja, det funkar inte för att han var inte kär i mig. Eller hon var inte kär i mig. Du vet inte om det här var en man eller en kvinna som skrev det här. Men att den personen ville inte ha mig. Vill jag vara med någon sån som inte vill ha mig? Att ibland så måste man bara se sanningen i vitöga. Jo, den var härlig och fin på alla sätt, men den vill inte ha mig. Okej.
Okay. Jag tror frustrerad ett knep som du kan ta till. Har du vänner som har varit involverade i både er relation och det att ni separerar? Be dina vänner. Gå och säg, oj, jag har börjat tänka så mycket. Jag kan jämföra alla med ex. Han var ju så, eller hen var så bra på alla sätt och vis. Och så ber du dem påminna dig om allt det. Alla gånger du var ledsen och ringde och textade. Nu har vi bråkat igen. Be dem påminna dig om allt det där. Så de som stod vid sidan om och såg vad som hände.
Det där är jättebra. För de är inte känslomässigt involverade i det på något annat sätt än att de vill ditt bästa. Jättebra tips, Eva.
Hoppas du har såna vänner. Mm. Då får de träda till.
Ja, annars påminner vi dig om det. Kom ihåg, det där var ju faktiskt ingen höjdare.
Ja, good riddance, säger vi. Vilken tur du hade som slapp den tulpinnan.
Ja, och ännu, jag måste bara säga det här med att jämföra med andra. Så det kan du göra in i all oändlighet. Men du måste också där kanske lite jobba med dig själv. Alltså aktivt påminna dig själv om att den personen du fast går på en dejt med. Och sen, det är inte ensamma. Försök se den personen för den är. Du måste bara jobba för att man kan sitta och gräma sig över det som har varit hur länge som helst. Men att man måste aktivt också välja att börja tänka annorlunda och man kan också träna sin hjärna att tänka annorlunda.
Precis. Och så är det också det där som verkligen glimmar till. Det är eventuellt sånt som inte syns på de där dejterna. Utan man kanske har haft ett ex som med tiden visar sig vara helt superhändig. Och så kan man gå omkring och känna sig lite så där att oj, det var nog hemskt behändigt att ha en sån här ex som var så där väldigt så där kunde fixa grejer i hemmet. Och så hittar du en ny partner som inte hände överhuvudtaget, men efter ett tag så visade det sig att men det här är ju världens bästa poet.
Exakt.
Och så märker du det och börjar tycka om det istället. Ja. Att de där positiva grejerna, de kommer ju an efter och därför så kan det ändå vara en god idé att som Hanna säger aktivt skjuta undan de här jämförande tankarna då när man hittar någon som man är kanske så där lite intresserad av för att ge den en ordentlig chans.
Mm. Nu ska vi ta och gå vidare här med breven och kanske lite komma tillbaka också till den här ursprungsfrågan att är det liksom fel att fantisera om exet om man då är i en ny relation. Esbobon 26 skriver nämligen så här: jag tycker nog att det är normalt att fantisera om sitt ex, speciellt ifall relationen till exet blev lite oavslutad eller ifall man kanske endast dejta och aldrig hann inleda en riktig relation. I det här fallen så går tankarna ofta i stil med hur skulle livet ha sett ut med den personen eller som brevskrivaren skriver att passionen var någonting utöver det vanliga. Det ligger i människans natur att fundera på ifall gräset kunde vara grönare på andra sidan, trots att det sällan är det. Ifall tankarna dock handlar om att man skulle vilja vara med sitt ex istället för sin nuvarande partner, eller att man trivdes bättre med sitt ex, då skulle jag kanske börja fundera på ifall relationen till min partner verkligen fungerar. Det som oroar mig i ditt brev är att du beskriver hur du blev bättre förstådd av ditt ex än av din nuvarande partner. Och det är ju inte fel i sig eftersom man har rätten att känna vad som helst. Men det får mig att undra ifall din nuvarande partner är den rätta för dig. I ditt fall så ska jag fokusera mer på det här än på det faktum att du ibland fantiserar om exet. För det är fullständigt normalt, tycker Esbobon 26.
Det var en klok Esbobo. Jag hade inte kanske reagerat på det där i det här ursprungsbrevet. Men just den där beskrivningen att exet kanske förstod en bättre. Och faktiskt, det är ju någonting som är svårt att komma ifrån. För den här glödgande passionen, det är färskvara. Mm. Det har man ett tag och sen blir det något annat. Och visst, man kan längta tillbaka till den, men man måste också vara realistisk. I det långa loppet kommer man inte att känna en sån här oerhörd hetta oavsett vem man är med, ihop med och hur länge. Nä. Den kommer att ebba ut så småningom. Men om ens nuvarande verkligen inte förstår en och bara tittar på en som man skulle vara en väldigt mystisk varelse, medan exe kanske var mer på samma våglängd, då kanske det inte handlar så mycket om exe, utan det kanske handlar om att nu saknar jag på riktigt någonting i det här förhållandet och jag känner mig inte riktigt förstådd.
Jag tror att det kanske är viktigare är just det där liksom nivån på samtalet i relationen. Alltså jag menar inte att man måste sitta och dela en flaska rödvin och diskutera filosofi, att det är inte det. Men att man förstår varandra på en sån här, på en nivå som kanske inte ens behöver ord. Att man förstår varandras skämt eller att man tänker på samma sätt. Eller att man kanske, att om man säger någonting så vet den andra vad man menar fast man inte riktigt får fram det. Eller att man kanske kan prata om olika saker på en nivå. Kanske ni har pratat om politik eller religion eller mod eller vad som helst på en nivå. Som sen den andra är mer så att nej, men jag tycker om att spela padel och så är det bra med det liksom.
Ja, att också olikheterna känns trygga. Mm. Att det inte känns som någonting som stöter bort en utan att man kanske är intresserad av den andra. Man kan ju vara väldigt olika och vara intresserad av olika saker. Men att ändå känna att vi kan diskutera, vi kan ventilera och vi kan mötas i det här fast vi är ganska olika. Mm. Så det stämmer bra. Men Esbobon kom faktiskt in på någonting som var precis det som också forskarna var inne på.
Okej, så blir det föredraget nu.
Nu ska jag hålla föredrag.
Ställ dig längst fram i klassen.
Jag ställer mig här och så tar fram mitt jätteomtummade lilla anteckningsblock och harklar mig och pratar lite för tyst så ingen hör. Och jag säger, nu ska jag hålla föredrag om någonting som heter sexuell nostalgi. Det var man sällan med om jag också. Just det temavalet.
Det är nog mera mitt sportlov.
Varför bläckfiskar är så söta? Mm. Nåjo, men det är nämligen så här att det har gjorts en hel del forskning kring just det fenomen som vi diskuterar idag. Det här med att varför man tenderar fantisera om sitt ex. För det här är väldigt vanligt. Och det är en forskare som heter Amy Muse. Och hon har arbetat med forskare på ett universitet i Kanada. I kanadensiska York. Jag visste inte att det fanns ett York i Kanada också. Men det lärde jag mig också. Och de kallar just det här fenomenet för sexuell nostalgi. Och det här är någonting som man också kan uppleva i sin parrelation. Det här som vi ofta har beskrivit. En riktigt grådaskig dag. Man kanske lite har kommit ihop sig med sin partner. Man är inte riktigt så där på samma våglängd just nu. Det är lite dålig stämning hemma. Då kan man ju börja minnas med nostalgi att oj gud, när vi var nyförälskade och oj, jag fick blommor och jag fick fotmassage och vi hade så roligt och vi hittade på en massa grejer och före det blev barn och det blev en sån här trist vardag, bladibla. Det kan vara en form av sexuell nostalgi att komma ihåg hur fint det var i början och hur kär man var. Men sen kan man också gå ett steg ännu längre tillbaka i tiden. Och vem har vi där? Jo, exet! Mm. Och då när man känner att någonting känns lite så där på hälft i ens nutid, då kanske de här fantasierna om just exet dyker upp. Sexuell nostalgi alltså.
Och då väljer man säkert just bara de här bästa stunderna. De där roliga resorna och kvällarna som var så där minnesvärda och alla de här roliga skämten och då vi var där och då vi for dit och sånt.
Givetvis. Ja. Varför skulle man sitta och dagdrömma om och sånt som var jobbigt och trist, det kanske man förtränger för att försvara sig själv på ett sätt.
Ja.
Allt det där. Men de här forskarna, de gick sen ännu vidare i sin studie och då hade de en ganska stor grupp med människor som svarade på frågor om hurdana sexuella fantasier de hade överlag. Och där blev förstås spektret väldigt brett, men det var fyra typer av fantasier som återkom mycket. Och de här fyra kategorierna, det var då romantiska fantasier. Vet du, här kommer Mr. Darcy. Det är jätteromantiskt. Solnedgångar och sånt här. Det andra var sex där man själv är underkastad. Alltså, det är väl också en väldigt vanlig fantasi. Olika sådana sadomasochistiska och dominans och sådana här tankegångar. Ja, läs 50 Shades of Grey så vet ni vad jag talar om. Väldigt vanligt. Sen var det många som fantiserade om ett sådant här totalt känslobefriat sex. Alltså med en främling till exempel. Har ingen aning om vad det här är för en person. Det handlar enbart om sex. Mm. Men sen, Den fjärde kategorin som dök upp hos många var just fantasier om ex-partnern. Och det som var intressant var att när man sen började forska i de här fyra kategorierna lite närmare så visade det sig att det här med romantiska fantasier, domina fantasier och känslobefriade fantasier, det höll folk på med oavsett hur gamla de var, oavsett om de var singlar eller inte. Som förströelse, kanske för att lite sådär pigga upp sig, så fantiserar man i de här sina favoritfantasitankebanor. Men när vi sen kom till de här kategorin sex med exet-fantasierna, de dyker främst upp när man är missnöjd. Och det tyckte jag var intressant. Så de här andra fantasierna där kan dyka upp fast du är på hur gott humör som helst, nöjd i ditt förhållande, men tycker att nu måste jag lite sådär pirra till det. Men ex-fantasierna, de dök upp när man var lite missnöjd.
Missnöjd i sin parrelation då? Eller
överlag.
Eller överlag, att livet känns trist.
Precis den frågan ställde sig forskarna på universitetet i kanadensiska York och gjorde en undersökning till.
Ja.
Och den här gången så undersökte man 98 par. Under en månads tid fick de varje dag svara på en enkät. Och det visade sig att just den här sexuella nostalgin, den brukar folk ägna sig åt just de dagarna när de var lite missnöjda med partnern och sitt sexliv. Då dök den här sexuella nostalgin upp. Men då kan man ju ställa sig frågan, är det så att man börjar tänka så här sexuellt nostalgiskt och att det sen stör ens relation eller skadar relationen? Eller är det så att det är tvärtom? Vad kommer först, hönan eller ägget? Att relationen börjar än vara lite skadad och då hepskoko dyker den här sexuella nostalgin upp. Det här fick man inget svar på. Men det ena utesluter ju inte det andra här. Men man hittar ändå ett mönster i det här. Och det var att sexuell nostalgi är ett fenomen som främst dyker upp när man är missnöjd eller har behov i sin parrelation som inte riktigt tillgodoses. Så det är liksom skillnad på fantasi och fantasi. Att fantisera om Mr. Grey eller Mr. Darcy, det behöver inte säga någonting om hur din relation mår i övrigt. Men om det är Mr. X som dyker upp, då kan det vara en väckarklocka faktiskt. Som den här vår tidigare brevskrivare var inne på.
Vad intressant. Nya grejer där och nya tankar att smälta och ta till sig. Jag tänker ju på något vis att de här fantasierna, om vi tar nu topp fem med exet, vad det sen kan vara för situationen, de är ju ganska lätta att ta till. Mm. För du har upplevt dem, du har liksom ett känslomässigt minne av dem.
Ja, man behöver inte fantisera ihop det, man behöver bara minnas.
Ja, då behöver man minnas att oj då vi var där på stugan, att det var ju helt guld. Att det är ganska lätt att ta till och oftast så jämför man väl då på det sättet att det där minne är ju såklart bättre. För det är en del av en topp femma. Det är liksom din exet wrapped i en minut liksom, som du kan plocka fram. Att det är svårt för din nuvarande partner på något vis att mäta sig med en topp femma.
Vet du vad roligt det skulle vara? Varje gång man gör slut med någon ska man få en sån
en wrapped.
Toppenlistan och bottenlistan och er bästa låt.
Ja. Oj, det ska vara
en summering.
En sån app borde man ju skapa.
Ja.
Det ska vara jätteroligt.
Och lite deppigt kanske också, men i alla fall.
Ja.
Det skulle vara closure om någonting.
Ja.
Ja, nu har jag här. Ja, vi var ihop i 30 år och nu är det en reel, men okej.
Okay. Ja, men jätteintressant. Bra att tänka på.
Ja, det tycker jag också, för att det här visar ju ändå det där, för att jag tänkte också först sådär att fantasi som fantasi, att man måste få fantisera vad man vill. Men åtminstone på basis av den här forskningen så är det lite en alarmklocka som ska ringa om det där exet faktiskt ofta dyker upp och gör sig påmind i din nuvarande relation. Det behöver inte alls betyda att du hellre borde vara ihop med exet, men det betyder att det är någonting som inte godoses i det liv du lever just nu. Och det behöver inte betyda att din nya relation är dödsdömd på något sätt, utan det här är ju också någonting som du kan lära dig av. Att varför börjar jag tänka så ofta på just det här? Det är för att det där är någonting jag skulle behöva. Kan jag få det av den här partnern? Kan jag ta upp det? Man ska förstås inte säga, hör du, alltid när du säger sådär så börjar jag tänka att mitt ex brukar säga så här. Ja, och det tyckte jag var bättre, det ska du förstås inte säga. Men kanske lite bädda in det, använda den här nostalgin när den dyker upp till att lära dig om dig själv och vad du egentligen behöver.
Mm. Sen kan det också hända bara att ens eget liv är lite sådär småtrist och sugigt just nu. Att det är därför som de här tankarna dyker upp. Och Hoppsan 32 har skrivit om just det. Det låter så här. Jag har alltid fantiserat och drömt om mitt ex. Även om jag är ett bra och seriöst förhållande just nu. Jag kände mig hemsk de första åren, som om jag var en aning otrogen faktiskt. Men jag insåg att jag inte saknar mitt ex. Jag älskar honom inte längre, men passionen och kärleken vi delar. Ja, den var så stark och det är just den biten som jag ibland kan sakna i min nu alldeles vanliga vardag med småbarn och allt vad det innebär.
No, precis, och hoppsan, här understryker ju precis det som forskarna var inne på, att det känns som att det finns vissa behov i den där relationen som inte riktigt tillgodoses. Vardagen är lite trist och passionen lyser med sin frånvaro och därför kommer de här minnena tillbaka av de stunder när allt var riktigt glödhett med det där exet, fast man sen är helt förvissad om att jo, men att det var ju helt sunkigt det här förhållandet på många andra sätt och det är ju inte där jag vill vara. Men minnen av den där glöden kanske dyker upp. Och det är väl faktiskt inget fel på det.
Mm. Nej, och jag tror här också att den här Hoppsan 32 så tycker ju inte att det är något problem. Eftersom den här personen inser att ja, nej, men jag älskar inte honom mer och jag vill inte ha honom. Utan det är bara just den där personen som man minns. Så det kanske man kan ta fram som ett litet kort ur sin minneslåda. Att, oj, det här var ju ett fint kort. Vad kul.
Jag kanske också funderar lite där att men finns det något sätt att jag skulle få in lite mer passion? Hur är det nu? Borde jag och gobben försöka ha ett barnfritt veckoslut? Det kanske inte blir så där att man, passion är ju inte så att man trycker på en knapp, men man kan ju åtminstone försöka se om man skulle få emellanåt en setting för att känna ens lite passion och ha lite lugn och ro med sin partner.
Mm.
Nästa brev här kommer från Fantasipuban, 44 år. Härlig titel här. Man får tänka på vad man vill. Det du gör i verkligheten är en annan sak. Ibland kan man ju till exempel vara så arg på någon att man tänker en kort tanke att man skulle kunna strypa dem. Men man åker ju inte i fängelse bara för att man tänker på det här sättet. I en värld som är så reglerad så måste åtminstone våra tankar få åka dit de vill. Jag fantiserar nog om både det ena och det andra då jag har sex. Och det är ju nödvändigt ibland att få hjärnan med på noterna för att krydda upp en onsdagkväll när man är trött och trögstartad i sängen. Dock verkar det som att den som skriver det här brevet känner att det är fel och det vet du nog bäst. Det som känns fel brukar vara fel i relationssammanhang. Kanske inte din nya partner är helt rätt för dig. En bra typ, men inte riktigt din typ. Vad vet jag? Jag vet av erfarenhet att de som det är kemi och gnistor med oftast är de som är omöjliga att leva med. Men man tänder på tanken att man ska vara den som lyckas fånga dem. Sen finns de som är bättre i sängen, men som man inte tänder på för att de är så lättfångade. Så det här är nu min teori om varför en del kvinnor gillar bad boys. Ja, var ditt ex kanske en bad boy, funderar Fantasipuman 44.
Mycket relevant fråga, skulle jag säga.
Som vi inte kan besvara.
Nä.
Om inte vår första brevskrivare hör av sig på nytt.
Ja, nej, det kan vi inte besvara, men det är ju mycket möjligt att det var så. Att det var just en sån här spännande, passionerad typ som sen var omöjlig att leva med. Och jag tror att det är jätte enkelt att man faller i den fällan att jag är den här spännande älskaren som du hade tidigare. Den är lite svår att jämföra då till makaronilådspappans fördel. Alltså då det kommer till passion. Sen tycker jag att det är underbart om någon orkar göra makaronilåda till en. Det är ju en fin sak i sig. Men det kanske inte är det som får en att gå i spinn. Eller vad vet jag?
Makaronilåda. Det är, nog...
är det makaronilådsdagen idag?
Ja.
Okej, jag
kan
vet vad du tänker.
Kan man fråga sig när man kommer hem från jobbet. Ja. Får man se vad som händer.
Men jag tycker att Fantasipuman 44 har en bra poäng där att fundera just på att vad är det egentligen som saknas i det där och att vad är det den där tanken vill säga? Och att just det här, den där magkänslan, jag tror nog att den vet att det som känns fel brukar vara fel i relationssammanhang. Jag har också många gånger försökt intala mig att nej, men det här är nog helt bra. Fast jag har vetat att det här är inte alls bra. Att man kanske vill tro någonting och så tror man på det nästan så där lite med våld. Jag menar inte att det är så som det har varit för vår ursprungsbrevskrivare, men det kan vara så.
Ja, jag tänker ännu för att lite utgå, för att lite återgå här till kvinna med fantasier som skrev det här första brevet och bad oss ta upp det här, skriver att jag tycker det ger kraft där till mitt nuvarande förhållande att då dagdrömma om kemin jag hade med exet. Mm. Det känns lite också som en varningsklocka. Behövs det kraft där till ditt förhållande? Ska man behöva gå in i en relation och känna att oj, jag har inte riktigt kraft för det här. Det måste jag få någon annanstans ifrån. Tänk att den där kraften ska ju nog gärna få finnas där i alla fall. Sen om man lite vill pigga upp sig med att tänka på andra saker. Så det kanske är en annan grej. Men jag måste nog säga, du bad om våra tankar om det här. Och jag måste uppriktigt säga att jag håller kanske lite med de av våra brevskrivare som var inne på att den här nya relationen kanske inte är helt hundra. Jag vet ju ingenting om det här, men det är nog kanske den slutsatsen jag drar när jag lite läser mellan raderna i ditt brev. Inte det att tankarna om exet skulle vara det som har saboterat det, eller att du har gjort något fel. Men jag tycker att du ska lyssna på dina egna tankar och din egen magkänsla i det här sammanhanget. Försöker ditt inre säga dig någonting om var du står i kärlekslivet just nu? Och hur agerar du på den biten?
Usch vad du är jobbig, Eva. Jag fast jag inte ens är i den här situationen så känner jag mig ändå lite sådär, vet du, att nu borde jag göra någonting och shit, nu måste jag börja fatta beslut, nu måste jag börja rannsaka mig själv. Jag var så att, åh nej, kan inte vi bara ha det som det alltid har varit?
Man får faktiskt ignorera mig.
Det får man.
Ta mig med en klackspark.
Det får man göra.
Och fortsätt som ni gjorde hittills.
Det kan man också göra. Man måste göra så som man gör. Men bra i alla fall att ifrågasätta det, för ibland kan det ju vara sådär att jag och Eva sa sådär, men det är ju inte så. Hon har helt missuppfattat det. Jättebra. Då vet ju du vad du tänker och det är ju det viktigaste.
I det här sammanhanget blir jag jätteglad om jag har fel. Och jag hoppas att din nya relation fortsätter att stärkas och bli bara bättre. Tills det där exet känns som en helt ovidkommande tanke och aldrig spökar i dina tankar någon mer. För att du har allt vad du behöver på hemmaplan.